Det här är en podd från Svenska Yle.
Det stormar på sociala medier efter stormningen av Kapitolium, och vi ska här i nyhetspodden från Svenska Yle försöka hitta rätt i den här stormen. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Andreas Ekström. Du är journalist och författare och du skriver och föreläser om Google och andra teknologijättar och deras makt och inflytande. Hur ser du på de sociala mediernas agerande nu under de här senaste dagarna? Kommer de här dagarna att gå till historien?
Ja, det måste man ju säga. Det kan man nog vara säker på att vi är med om historia i det ögonblick det sker. Här har vi ju nu sett det som ganska många av oss ändå har påpekat väldigt länge. Det är omöjligt att vara Google eller Twitter eller Facebook utan att också behöva hålla sig med en etik. De har länge försökt att driva linjen att vi är en neutral teknikplattform, vi är ett teknikföretag. Men i det ögonblick du programmerar en algoritm som ska styra vad du får se i ditt flöde, i det ögonblicket har du blivit redaktör. För att algoritmen gör ju vad en människa har sagt till den att göra. Så att nu ser vi det i sin extrema form här. Det finns ny forskning som kom häromdagen som visar att 64% av alla som har gått med i en politiskt extrem grupp på Facebook har gjort det för att Facebook föreslog dem att göra det.
Mm.
Det är väl det sista beviset för att teknik inte är neutralt.
Och när man talar om Facebook, så man kan nästan inte tala om Facebook idag längre utan att tala om Donald Trump. För Donald Trumps tid vid makten och väg till makten har ju på ett skrämmande sätt visat hur mycket makt globala teknologijättar som Facebook, Google, Twitter, Amazon har fått. Men nu då under den senaste tiden har vi sett här att internetbolagen har börjat vända Trump ryggen. Så vad är det egentligen som händer nu? Ser vi ett brytningsskede, en vändpunkt där teknologijättarna blir på något sätt den digitala demokratins nya väktare, eller vänder de bara kappan efter de nya politiska vindarna i Washington? Det här ska vi försöka reda ut mera här nu i nyhetspodden. Andreas, har din syn på de globala teknologijättarna ändrats på något sätt efter de senaste dagarnas händelser?
Jag önskar att jag kunde säga det, att det hade ändrats, men det har det faktiskt inte. Jag tycker att jag har ställt precis samma frågor till de här bolagen och den här samhällsutvecklingen i 10-15 år nu. Ni har plötsligt blivit hela världens chefredaktörer. Jaha, okej, vi röstade tydligen fram er till det, men då får ni vara så snälla och tala med oss om vilka principer som gäller när ni redigerar världen för oss.
Mm.
Men de gör ju inte så. De pratar ju inte med oss. Det blir gissningar, det blir otydlighet, det blir konspirationsteorier. Och framförallt så blir det att de inte tar ansvar på det sätt som de bör.
Kan man alltså säga att den här stormningen av Kapitolium liksom nu är kulmen på en utveckling vi redan har sett länge?
Ja, det är ju rätt att beskriva det så. För att det har ju ändå blivit så här att vissa typer av gemensam offentlighet har vi förlorat. Alltså, man brukar säga så här att man får gärna välja sina egna åsikter men inte sina egna fakta. Ja, ända tills man plötsligt fick det. Och det är ju för att du har sett stora nyhetsaktörer på högerkanten väldigt organiserat förvandlas till propagandakanaler. Det är ju vad som har hänt. Och nu ser vi ju dessutom i USA att inte ens gamla ärevördiga CNN har lyckats hålla emot. Nu är det väldigt mycket kommenterande journalistik i CNN. Och då kan man argumentera, ja, men det kanske är bra då att man ändå någonstans drar en gräns vid ett försök till en fascistisk statskupp. Då kanske det är så att man ska börja som nyhetsmedium lämna den rapporterande rollen. Men jag tror att det är olyckligt därför att det ger mat, det ger näring åt de konspirationsteorier som försöker att säga att ja, men det är lika illa på båda sidor och de är lika goda kolsupare och sådär.
Ja, det verkar ju lite sådär som om då sociala medier och så att säga traditionella medier nu liksom, det blir svårare och svårare att kanske skilja dem åt, att de börjar styras mer och mer av samma logik.
Ja, jag tror det. Och det är ju det här som man kallar för engagemangsdrivet innehåll, vilket ju är ett otyg. Va? Sånt som gör oss väldigt, väldigt arga. Sånt som gör oss väldigt, väldigt glada. Sånt som får oss att skratta väldigt mycket. Vi ser ju en hel ungdomsgeneration som håller på att underhållas till döds av något av det nästan alltid mest hjärndöda jag har sett, nämligen TikTok. Istället för att lära dig någonting om hur kommunfullmäktige fungerar. Vad blir du för samhällsmedborgare? Det är inte jag som har moralpanik. Det är inte jag som är gammal. Det är en legitim fråga.
Mm.
demokratiskt underskott uppstår när medborgarna inte bryr sig om sin demokrati. När de struntar i att köpa sin lokaltidning för att de tycker att den är tråkig, att de hellre kollar på TikTok. Vad händer då? Ja, men då uppstår politisk korruption. För att ingen sitter och lyssnar på kommunfullmäktige och kollar så att vårt gemensamma kapital, vårt gemensamma samhälle sköts på rätt sätt. Det behövs en revision för det. Nu är vi på väg att slänga ut det.
Mm. Men du efterlyser liksom mer ansvar av de här teknologibolagen att de måste se sin roll här. Men nu hade ju då reagerar, men att Twitter har slängt ut Trump och Facebook har följt efter och YouTube har följt efter och Snapchat, det är ju nästan som på hela breda fronten. TikTok är kanske det här stora undantaget här, de har inte medvetligen reagerat, men annars har man ju nu reagerat på bred front, så är det här då inte bra? Ta nu inte liksom de här bolagen nu sitt ansvar.
Jo, det är på sätt och vis bra att de gör det, kan man säga. Men problemet är att det är så godtyckligt. Jag menar, om man tittar runt på YouTube så finns det ganska mycket saker kvar som bryter mot åtminstone svensk yttrandefrihetsgrundlag. Om jag skaffar ett Twitter-konto och väldigt kraftfullt där börjar argumentera för att Twitter bör utsättas för en speciell extra skatt på grund av sin samhällspåverkan. Och så får jag miljontals följare. Kan jag vara säker på att Twitter kommer låta mig vara kvar och propagera mot Twitter på Twitters egen plattform? Nej, kanske inte. Jag vet inte det. Det är inte bra att ett litet fåtal tekniksnubbar i 30-årsåldern är ansvariga för det som i praktiken har blivit hela världens torg. Men jag tror väldigt mycket på public service som idé. Det går att tänka sig att Sverige skulle kunna erbjuda en public service för internet där det finns då bank-ID som inte längre ska vara bank-ID utan en e-legitimation, där det finns en grundläggande enkel krypterad mail, där det finns några grundläggande samhällsfunktioner för internet som inte är kapitalistiskt drivna, som inte är drivna av företag utan som regleras av svensk lag, yttrandefrihetsgrundlag och vad det kan vara för någonting. Det skulle kunna vara en lösning för varje land att göra så istället. Det är en början, det är en intressant tanke.
Men bryter det här inte någonstans också mot vad liksom internet från första början har varit? Jag menar, tanken att det ska finnas någon statlig kontroll så där på internet känns ju lite motstridigt.
Jo, det gör det. Det är ett jätteproblem. Alltså drömmen på 90-talet när vi började använda internet, det var ju ett internet som var den här metaforen havet. Va? Vi skulle kunna ge oss ut och surfa och hamna var som helst. Gud, så mysigt och härligt. Och det fanns ett löfte om någon sorts småskalighet i det. Men sen så blev det inte så, utan det ställde sig ett antal företag mellan oss och det här nischernas internet. Och därför så är det så att utan Facebook, Google, Twitter, Apple, Amazon, några till, så har vi liksom ingen internetinfrastruktur och inget sätt att förstå internet. Så istället för att få ett underbart, småskaligt, organiskt och inte så råkommersiellt internet helt enkelt, så fick vi istället motsatsen. Stark centralisering, bara marknadskrafter och en osund maktkoncentration helt enkelt. Jag vet inte riktigt vilken väg framåt vi ska med detta. Därför att precis som du säger så är det väldigt viktiga värden som står mot varandra.
Jag tänker nu på de här Twitter, Facebooks liksom reaktioner på Trump och Trump-anhängarna och den här stormningen av Kapitolium. Okej, nu liksom någonstans så nu la man ju ändå på något sätt ner foten. Okej, att nu gick det för långt. Okej, man kan ju tycka att de skulle ha borde reagera tidigare, men nu reagerar de. Men är det här liksom bara så att säga en PR-kupp och liksom populism från deras sida? De känner på sig nu liksom att nu är det maktskifte i Washington, nu liksom blåser det andra vindar, och för att vi ska trygga vår fortsatta liksom business så är det bäst att vara på vinnarnas sida. Är det så man ska läsa det?
Alltså precis det här, din fråga är ju helt relevant och den visar ju problematiken. Jag vill inte behöva gissa om det. Och det ska inte du behöva göra heller som medborgare i vårt digitala samhälle. Vi ska få besked om detta. De ska kommunicera tydligt till oss. Beslutet var svårt, vi fattade det av följande skäl, så här och så här och så här tycker vi. Undertecknat, de som är ansvariga. Så ska kommunikation om så svåra beslut gå till. Inte någon sorts vaga grejer eller ett besked via en tweet eller något sånt där. Jag vet inte. Och jag vill inte behöva gissa. Mm. Jag vet inte. Your guess is as good as mine, som de säger.
Hur ser du på den självkritik som ju Twitter nu har kommit med själv efter att man då tystar Trumps tweetande? För de har ju gått ut med själv med att säga att okej, att det här var ett farligt prejudikat, ett varnande undantag som inte får bli regel, men samtidigt har man ju ändå fortsatt att utesluta tusentals QAnon-anhängare, så det verkar ju inte som att den här liksom rörelsen nu har tagit slut här.
Nej, men det är ju hedervärt då att Twitter faktiskt själva är beredda att problematisera det åtminstone något. Men man är inte ett företag som är grundat i en idé om publicistik, man är ett företag som är grundat i en idé om teknik. Och det betyder att det tekniska alltid går före. Det finns mänskliga beslut att fatta, omdömesbeslut som du inte kan koda fram. Och framförallt är det ju så där att även om du kodar fram det, så är det ju mänskliga omdömesbeslut som ligger bakom hur algoritmen utformas också.
när vi ställer liksom de här kraven på de här teknologiföretagen, är det liksom vettigt och ändamålsenligt att de på något sätt ska försöka agera som någon form av demokratins nya portvakter, just med tanke på att de nu kanske ändå inte är så pålitliga och inte riktigt vet deras avsikter?
Alltså, demokrati måste ju varje medborgare bevaka själv, och genom att varje medborgare gör det själv så kan vi göra det tillsammans. Det är inte någon lätt fight att vinna, därför att avvägningarna just är så svåra. Yttrandefrihet är ett väldigt, väldigt, väldigt viktigt fenomen, men yttrandefriheten har gränser. Man får inte hetsa mot folkgrupp, man får inte förtala människor. Det är inte yttrandefrihet att säga i en fullsatt teatersalong det brinner, utan det finns gränser för vad man får säga och i vilka sammanhang på vilket sätt. Men det är svåra saker. Och det är sånt som även våra bästa domare i våra bästa domstolar behöver fundera väldigt noga på. Och tack och lov är det ju ovanligt, va? För att det mesta i samhället klarar vi av med kultur.
Mm.
Men sen kommer man till de här olösliga konflikterna då man måste säga så här, ska vi lösa detta då genom ett samarbetsprojekt? Ska vi lösa detta genom att skriva lag? Kan den lagen i så fall vara internationell? Var drar vi gränserna? Måste vi ha nationella internet där du loggar in med en e-legitimation för att få komma in? Ja, då är ju det fria internet dött i så fall om vi väljer att göra det. Men jag är ju jätterädd att det är det som är på väg att hända. Alltså att det öppna internet, det blir en 30-årig frihetsparentes. Så det är mellan 1994 och 2024. Och sen blir det så att jag måste använda min e-legitimation för att logga in för att kunna titta på yle.fi. Annars kan inte jag det, för att jag måste visa att jag är den jag är för att få komma in i Finland. Precis som jag måste visa pass vid gränsen.
Mm.
Och då kan Finland bevaka sitt internet. Så då kan du göra.
Mm.
Jag gillar inte den idén, därför det strider, precis som du var inne på förut, mot någon typ av grundläggande idé om ett fritt globalt utbyte som jag vill tro på.
Just om man tänker på Finland och Sverige så kan det ju kännas nästan som ganska små aktörer i det här sammanhanget. För nu då ser vi att jag menar, det var Facebook och Twitter som förde Trump till makten och gav honom verktyg att utöva den här makten. Och sen var det på ett sätt de också som tog ifrån honom makten och på något sätt manifestera hur mäktiga de är. Så vad kan liksom lilla Sverige och Finland liksom, hur kan de stå upp mot de här jättarna?
Mm. Ja, det är alltid en viktig fråga om man är ett litet land eller om man är en liten stad eller ett litet politiskt parti eller sådär. Vad kan vi göra? Och det gäller att komma ihåg att vi inte blir för dystopiska nu. Kom ihåg att världen är på många sätt i sitt bästa skick någonsin, undantaget klimatkrisen och informationskrisen. Så att vi ska inte förlora hoppet allt för mycket eller liksom känna att det här är olösligt, för det är det inte.
Mm. Om vi tänker liksom på de senaste åren så, och den här på något sätt symbiosen mellan de här teknologijättarna och Trump och de rörelser han representerar. Det att de nu gick så här hårt och liksom tysta Trump på sätt och vis, så ska man se det så här som att nu har teknologijättarnas makt blivit för stor? Är det här liksom företagens slutliga seger över individen?
Jag vill inte tro att någonting är slutligt just nu. Jag tror att vi befinner oss i en brytningstid och en förändringstid. Men vi är människor, vi är i rörelse och det är helt naturligt. Det är okej. Det är nog så vi får navigera och acceptera det.
Mm. Du talar här för det att vi som medborgare borde liksom hitta tillbaka till en tid då vi liksom läste traditionella medier och följde med de här tråkiga nyheterna och inte bara liksom hängde på sociala medier på jakt efter lätt underhållning. Men jag tänker liksom att kan man inte se det här lite som en typisk sån här boomer-syn på saken?
Mm.
Att när det stormar omkring i världen så vill man söka tillbaka till något gammalt och tryggt, men går det att gå tillbaka till något sånt?
Nej, men alltså, så här, tidningen måste inte vara på papper till början med, eller ska inte vara det. Men tidningen kanske ska vara i den form som människor är. Det kanske är så att Huvudstadsbladet bör finnas på TikTok om det nu är så att människorna finns på TikTok. Fine, det kan man göra. Det är inte produkten jag vill försvara, det är principen.
Mm.
Det vill säga, vi tror på grundidén att välinformerade medborgare fattar bra beslut. Och det som hände när en hel generation drog sig undan från prenumerationer på tidningar, det var att man plockade isär det som var lönsamt från det som var olönsamt.
Men det låter som att du saknar tillbaka på något vis till någon förgången bättre tid, men jag tänker att sociala medier är ju väl inte per se dumma, utan de kan ju också bidra till att sprida vettig information, upplysa unga. Jag menar, vi har också sett sociala medier bidra till att stärka demokratin och störta diktatorer, så att det är väl hur man använder det.
Oh, ja. Det finns jättemycket sådana exempel. Black Lives Matter är ju ett exempel då på någonting som har organiserats på det sättet. Det är ju den positiva sidan av exakt samma mekanism som gör att en människa också kan radikalisera sitt forum och gå på någon tramsig myt om att något vaccin skulle vara farligt. Det är exakt samma mekanism, det är exakt samma redskap.
Mm. Jag funderar att den här turbulensen som vi nu ser kring det här teknologibolagen och sociala medier. Öppnar det upp, tror du, för en möjlighet liksom att, jag vet inte, skapa ett nytt internet och lämna det här internet åt sitt öde och lämna ett sjunkande skepp? Liksom, är det här liksom det här kaoset för en ny världsordning, så att säga, på nätet?
Jag har inte riktigt trott det på länge. Jag trodde det lite grann i slutet av 00-talet egentligen, när iPhonen hade fått fäste. Däremot så måste man ju ha klart för sig att vi är i början av en teknisk revolution. Vi har ju haft internet i privata hem i sådär 25 år i världen, och högt räknat var på de flesta håll. Det är ju väldigt tidigt för en ny teknik. Mm. Vi måste nog inse att vi har många decennier av intressant kaos framför oss innan det kanske etableras någon ny normalitet.
Men vi står kanske här i någon slags vägskäl när det gäller utvecklingen för internet. Jag tänker att då är det ju värt att ställa sig frågan att hur ska vi riktigt ha det? För det kommer ju lite olika förväntningar här. Å ena sidan så har man länge krävt att teknologijättarna ska sätta ner foten och förhindra spridning av hatretorik och falska nyheter. Och sen när de gör det så stöter de ändå på mycket kritik, och det kommer den här diskussionen om att nej, det här är censur och begränsning av yttrandefriheten. Så det känns som att här finns en inbyggd paradox i vad vi förväntar oss av internet.
Ja, precis så är det. Och den konflikten är ju inte lösbar genom att uttala en princip, utan är saken klar. Du kommer att vara tvungen att ha mänskligt omdöme i besluten.
Men ställer vi för höga krav här på de här bolagen? Jag menar, blir vi på något sätt blinda för det att i och med att de har en så dominerande roll och upprätthåller så mycket av vår liksom infrastruktur, så ser vi på dem som något, jag vet inte, något överstatligt, som ska bära ett överstatligt ansvar när det ändå bara handlar om börsbolag.
Visst, det är så är det ju också. Men du sa ju ett nyckelord där, nämligen infrastruktur. Va? Vi glömmer ju att det här är inte infrastruktur, utan det är innehållstjänster.
Som har blivit infrastruktur.
Ja, så kan man ju se det. Och det är också så här, om du tänker då, vi pratar ju här om att ta bort någon från en plattform, vilket ansvar man har för det. Det går att göra i ganska många led. Och det tror jag inte är en sund kultur ytterst.
Men finns det just inte en risk för att man liksom blandar ihop lite här? Det att när man talar om censur på sociala medier, så kan man ju inte helt likställa det med liksom en begränsning av yttrandefriheten, och som att man sätter munkavle på någon. Nej. Om vi tänker på Trump, så han har ju fortfarande massa kanaler att ta till. Det finns inte bara Twitter.
Det här är jätteviktigt, va? Det gäller att inte slarva med begreppen censur och yttrandefrihet. Censur, det är att staten kontrollerar dina uttalanden i förväg och godkänner dem. Det är censur. Att du inte får säga vad du vill på en privatägd plattform som Twitter, det är inte censur. Det är två olika saker. Det andra är yttrandefrihet. Vad är yttrandefrihet då? Ja, det är rätten att få säga det du vill inom lagens gränser utan att riskera repressalier från staten. För att jag inte får stå på Twitter och skrika, ja, men då är inte min yttrandefrihet inskränkt. Det handlar inte om det överhuvudtaget. Yttrandefriheten gör inte att andra människor har rätten eller skyldigheten att automatiskt ge mig en megafon. Det får jag skaffa själv i så fall. Jag får säga vad jag vill, men ingen annan har ansvar för att amplifiera mina uttalanden.
Andreas Ekström, tack för att du var med här i Nyhetspodden. Stora, svåra, viktiga frågor som vi får återkomma säkert till många gånger ännu. Men ett intressant skede i internets utveckling.
Ja, det är ett otroligt intressant skede, och jag är väldigt glad att ni vill göra ett försök att bena i detta. Det är väl inte säkert att de som har hängt med dig och mig den här stunden nödvändigtvis har fler svar. Men jag är faktiskt nöjd om de har fler frågor, för jag tror att det är det bästa sättet att ta sig an detta nu.
Tack för att du var med här.
Tack!
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.